Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var nog misstaget jag gjorde den säsongen, av att jag tog på mig skulden för hans misstag. Mina föräldrar kunde låsa in mig och verkligen tvinga mig att jag slängde ut genom fönstret.
Men det här med att du sprang naken genom stan.
Åh gud! För om det påverkar dig, då har det förändrat dig som människa och då ska du absolut inte gå tillbaka. Men om det är så att du känner att det här kommer inte påverka dig som människa, du kan förlåta, då varför ska du inte förlåta?
Hej allihopa, hoppas allt är jättebra med er. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med HBO Nordic och jag är jätteglad över att just de vill göra det här samarbetet med mig. Och det är ju för att jag, som ni alla vet, tittar på otroligt mycket filmer och serier. Och jag vill ju tipsa er om allting som jag tycker om, allt ifrån bubbel, chips och serier. Så nu vill jag faktiskt berätta om en av mina favoritserier som finns på just HBO Nordic, som är Walking Dead. Jag har väldigt svårt för serier som går långsamt, när det inte händer någonting, det är lite degigt, man undrar om man ska fortsätta kolla. Det kommer liksom inte hända med Walking Dead. Det är en perfekt serie att se med typ en pojk eller flickvän eller typ med sina kompisar, för man kan prata om det och peppa. Och man sitter ju på jobbet och längtar tills man kommer hem och ska få dra på det, för att det är så pass spännande. Nu är HBO Nordic så pass bjussiga att de bjuder er på 30 dagars fritt tittande. Så ni kan signa upp, kolla om ni gillar lite filmer, lite serier, känna efter, så kan ni bestämma er efteråt. Och angående Walking Dead, som jag brukar säga, thank me later honeys. Det här är så himla kul, för att likt alla andra mina gäster så är den här gästen också lite nervös, trots att hon absolut inte behöver vara det. Och det kan jag också säga, att jag innan många avsnitt mår ju typ illa för att jag kan bli nervös av typ ingenting. Men vi ska presentera dagens gäst och det ska du få göra själv, med tanke på mina tidigare misstag med efternamn.
Ja, Anna-Lisa Herascu. Mm. Det är inte så svårt.
Nej, alltså det är ju jätteenkelt.
Ja, men det är ganska bra tycker jag.
Mm.
Enkelt.
Men det vi sa båda två var att du har också svårt för din röst, precis som jag har.
Ja, alltså det här är jättejobbigt att höra mig själv.
Men varför tycker alla
alltså,
det?
Alltså i min hjärna så tycker jag låter jättebra. Alltså jag typ älskar min röst i min hjärna. Just nu låter jag skitbra. Men sen typ när man spelar upp sig och man lyssnar på det, alltså då låter jag som en 12-åring, om inte en 8-åring. Jag tycker jag låter så liten. Och det tänker jag också så här, när jag har så här personliga möten eller sånt, jag låter skitbra. Och jag sitter och alltid tänker så här, undrar hur jag låter i deras öron. Mm. Typ som ni. Nu känns det så här jättejobbigt, för att nu tänker jag på det här.
Ja, men alltså, det är som att jag tycker ibland att jag låter som en man. Och ibland, en gång när jag svarade i telefon hemma, så var det en av min brorsas kompisar som bara, ah, hej Henke, hur läget? Och jag bara, fan, du trodde att jag var en kille i målbrottet. Och där satte sig den liksom.
Men jag tycker du låter faktiskt jättebra. Du
Tack.
Låter som en riktig så här psykolog, jämn i tonen. Alltså det låter bra än vad jag har lyssnat på dina andra poddar.
Så. Alltså jag blir så glad av det. Tack, och det är så himla roligt, för du har ju lyssnat på ett avsnitt.
Ja.
Och då blev det ju också så att du blev väldigt önskad.
Mm.
Så bokade vi in att vi skulle ses, och så blev det lite hastigt och lustigt avbokat.
Mm.
Men så tänkte jag så här, Jag tror fan, nej jag tänker typ tjata här.
Ja men jag, jag fick ju lite kalla fötter. Jag ska faktiskt erkänna
du,
det
var, du är inte ensam.
Det var liksom så här, jag var fast besluten. För det kändes liksom jättebra. Och jag bara, men det här kommer bli bra. Men sen så tänkte jag också så här, bara, men alltså jag vet inte vad jag vill prata om. Jag vet inte om jag vill prata om det. Men sen efter typ Ninas avsnitt, det var då jag verkligen så här bara, nej men vad fan. Jo, jag måste ju göra det här liksom. Jag vet att det är så många som vill ha svar på saker. Så det kändes så här, jag måste göra det. Jag måste ta tjuren i hornet
ja,
och köra.
Och jag har ju typ en dåligt samvete så här mot lyssnare där ute som bara, snälla vi vill höra henne. Och så här om det blir att man avbokar, då känner jag så här, men gud, nu måste vi verkligen göra det här. Och sen så vet jag också att du har ju, alltså jag vet inte, det känns bara som att man vill lära känna dig bättre och veta mer. För att du är ju personlig och har varit med i 3 säsonger av ett program där ni filmas dygnet runt.
Mm.
Och en säsong av ett annat program, Big Brother, där ni också filmas dygnet runt. Precis. Men ändå känner man inte att man känner dig.
Nej, men jag tror också det för att jag har inte velat delta så mycket i poddar. Jag har fått många frågor, jag har tackat nej till varenda en. Jag jobbar inte med YouTube, du vet. Jag har haft min blogg, men det var liksom i början av min tid. Sen liksom var det liksom slut. Sen typ mina senaste 3 år så har jag varit väldigt så här, inte low-key skulle jag säga, men jag har inte så här velat liksom att prata om mig själv och att folk ska lära känna mig på ett sätt. För det är så här, jag är så trött på att folk inte förstår mig, så då känns det så onödigt att gå in i någonting som jag vet att folk inte kommer liksom lyssna på. Typ.
Kan du känna så när man typ hänger med folk också, att du nästan kan avskärma dig från människor ibland?
Ja, gud ja. Ja, alltså jag har min krets, vi är 4 pers. Det är sällan jag släpper in någon. Och när jag väl släpper in någon så får jag alltid kniv i ryggen. Så jag har lärt mig liksom att min krets är liten, men vi är fan tajta. Det känns bra så.
Ja, men sen, så här är det också med många som bara, ah, man har stora kretsar med mycket vänner. Ju mer vänner så blir det ju också fler krav.
Ja,
alltså, och är man, du vet, på ett ställe i livet där man kanske känner att man vill fokusera mer på sig själv och liksom ta hand om sig själv och sin relation och allting. Då vill man ju helst typ inte kanske ha svinmånga liksom.
Ja, och sen känner jag också mycket så här, jag är väldigt positiv just nu. Jag känner att mitt liv fungerar väldigt bra. Och när man lär känna en ny bästa vän, då lär man känna dens dåliga sidor och dens bra sidor. Och jag känner så här, att jag har inte tid med att lära känna någons dåliga sidor och så ska liksom få mig att falla på det också. Så därför känner jag så här, nu är min krets liten. Sen om jag träffar någon, det är självklart att jag är trevlig och så. Men det är sällan, väldigt, väldigt sällan jag går all in för att lära känna.
Mm. Och du är från Olofström i Blekinge.
Ja.
Jag måste fråga dig nu. Du har ju ingen riktig så här skånsk dialekt eller något.
Nej, ja, men jag är från Blekinge, jag är från Skåne.
Ja, men alltså jag menar det. Pratar man inte skånska där?
Nej, gör man inte. Nej.
Det här är så sjukt. Jag har nog fattat typ
vi att rullar mycket på R:en i Blekinge, men det är inte skånska.
Alltså jag är dum i huvudet. Men det här står jag för. Jag har faktiskt ingen aning. Men då har du ändå lite den dialekten, det hör man ju.
Ja, men det tycker jag ändå jag har kvar.
Och hur har det varit att växa upp där?
Jag måste faktiskt säga att jag har haft en jättebra uppväxt. Alltså jag har fått allting jag velat ha. Jag har haft jättebra betyg i skolan. Jag har haft bra vänner. Jag hade anorexia en period i skolan som var väldigt tuff.
Vilken både, ålders?
Jag gick i 8:an då, så var 14 ungefär. Det var ju någonting min familj led väldigt mycket för att jag var väldigt trotsig och min syster, hon blev väldigt ledsen och blev väldigt, väldigt utanför för att jag fick all uppmärksamhet. Så det var väldigt mycket terapier, familjeterapier och personliga psykologterapier typ. Så. Men om man utesluter det så tycker jag faktiskt att jag har haft en jättefin uppväxt.
Ja.
Det tycker jag.
Härligt.
Mm.
Men hur länge var du sjuk?
2 år ungefär.
Fan alltså.
Det var faktiskt väldigt kämpig tid. Jag verkligen utslöt mat på ett helt annat sätt. Mina föräldrar kunde låsa in mig och verkligen tvinga mig att äta. Jag slängde ut genom fönstret. Jag hade för mig allt. Jag kunde slänga mat på toaletten. Jag gjorde allt för att undvika mat verkligen. Jag uteslöt vänner för att jag var tvungen att gå mina promenader på 6 kilometer. Jag var verkligen grovt inne i det liksom.
Fy fan, alltså den där sjukdomen är hemskt. Ja. Men vad tror du att det, för att 14, och det är ju så här, fan jag hade typ en släng av skiten när jag var 11. Så att alltså, det här är jätteintressant tycker jag. Vad kom tanken ifrån från början tror du?
Ja, jag var väldigt mullig på min tid när jag gick ungefär 6-7. Sen när man började högskolan, eller högstadiet,
högstadiet
då kände jag väl mycket så här att jag kunde inte riktigt vara vän med fotbollstjejerna riktigt längre. Och det var ju de coola tjejerna. Så då kände jag väl personligen att jag var tvungen att förlora vikt, liksom. Gå ner i vikt och mest göra min pappa till mods. För att han kunde vara på mig väldigt mycket. För min syster var alltid smal och vacker. Och då ville jag vara likadan. Jag ville att han skulle vara stolt över mig på samma sätt. Så ja, det började med att jag gick ner i vikt och sen fastnade jag där. Och sen istället för att min pappa skulle vara glad över att jag gick ner i vikt så var det mer så här, nu är du för smal, du måste äta mer, och gjorde narr av mig. Så att på något sätt så fastnade jag i det för att jag visste inte hur jag skulle göra han till mods på ett bra eller dåligt sätt. Liksom. Mm. Jag var antingen för smal eller var jag för tjock, det fanns aldrig liksom ett lagom.
Nej. Gud, det är så, ja, men som liten tjej, man vill ju att ens föräldrar ska vara... Mm. Gud, du är den bästa, duktigaste och ser perfekt ut och fan. Men hur blev det sen att du kanske sakta men säkert kom tillbaka från det? Alltså vad var det som hjälpte?
Ja, jag skrev för min första pojkvän då. Algot heter han. Det var faktiskt han som fick mig mer och gå upp i vikt. Vet, man var ju ett par grejer, man började ut och äta middag. Han var äldre också. Så ja, man började gå upp i vikt. Man tänkte inte så mycket på maten. Jag tänkte mer på att jag ville vara med honom. Jag sket och gå ut på mina promenader. Man gick på middag. Så det var faktiskt han som hjälpte mig i det. Liksom.
Men wow. Killar är inte så dåliga ändå. Liksom. Jo, men det där är ju så fint att höra. För att, alltså, grejen är så här. Många säger så här. Det är något som alltid sitter i huvudet och man blir aldrig riktigt frisk. Alltså... Jag måste ändå säga att så här, jag tror inte helt och fullt på det. Men hur har det varit för dig?
Så här, jag tror det sitter i bakhuvudet mer eller mindre alltid. Jag kan känna, speciellt under Ex on the Beach-perioderna, när man vistas i en bikini 24-7. Det var vissa dagar jag ville inte ens äta, för att jag ville liksom vara smal och slank. På något sätt sitter det kvar hela tiden. Beroende på vad man ska göra så känner jag alltid den pressen. Och jag tror faktiskt det handlar om alla människor som har lidit av det, bulimi eller anorexi på något sätt. Liksom. Det är liksom en ätstörning som kan vara fast hela livet. Sen kan man säkert bli bort av den. Men jag kan fortfarande känna av den, att ibland så mår jag dåligt, jag får ångest över saker och ting jag ätit och backar en hel dag från mat. Liksom.
Mm. Men känner du ändå att du har det typ lite under kontroll idag?
Ja, gud ja. Jag känner ändå liksom att jag unnar mig saker och ting. Och sen vid vissa tillfällen så kan det kännas jobbigt. Men det är inte så att jag går till det stadiet där jag känner att jag behöver spy upp maten igen. Eller liksom gå ut på en promenad eller gå till gymmet eller inte äta. Liksom. Utan på något sätt nu så känner jag ändå att jag har kontroll över det. Och jag vet ändå hur jag ska hantera mig själv
typ. När var sist du typ kräktes av en så här...
Gud, det måste ha varit efter min abort. Vad kan det ha varit, 2 år sedan? Ett och ett halvt, jag vet inte, 2 år sedan kanske. Ja, det var nog det. Liksom. Speciellt under aborten så kände jag att jag var så svullen. Liksom. Och jag var inte mig själv. Liksom. Så då blev det att jag började spela på maten igen och kände att jag behövde komma tillbaka till... mitt rätta jag liksom.
Mm. Hur tror du att du skulle må under en graviditet?
Jättedåligt.
Är det så?
Ja, det är faktiskt någonting jag fruktar över. Jag älskar barn. Jag vill bli med barn inom så här 2-3 år kanske. Mm. Men jag vet också att jag tror det kommer ta på mig otroligt mycket. För att redan nu så känner jag, går jag upp 1 kilo, jag kan få panik.
Mm.
Så här, jag måste gå ner där. Men, ja, nej, skulle jag bli med barn, det skulle bli jobbigt. Det tror jag faktiskt.
Men går du att prata med någon?
Nej, alltså så. Jag känner ändå att jag har ett bra psyke. Jag skulle aldrig få mig att falla tills att jag blir verkligen sjuk igen. Jag kan ändå hålla det på en nivå där jag kan kontrollera det. Men... Nej, men ja, jag kan kontrollera det. Men jag vet att jag kan också... Det kan gå långt, men jag skulle aldrig låta mig falla på en nivå där jag inte kan kontrollera det.
För tips till alltså, folk som eventuellt då kan känna som dig. Jag vet en person som också... är känd.
Mm.
Alltså Elena Bell har för mig sa att hon också tyckte det var jobbigt att hennes kropp liksom förändrades och så.
Ja.
Men då pratade jag med en annan vän som hade blivit gravid då, om att man kan gå och prata med någon om just det. Mm. Innan du eventuellt vill bli gravid och under graviditetens gång finns det alltså terapeuter som är, du vet, guld. Som ger dig verktyg så att du typ inte får panik liksom. Ja, det är ingen fara. Det ringer alla, alltid på alla influencers mobiler. Liksom.
Sorry.
Okej, nej gud, ingen fara. Men om vi kommer tillbaka till så här, i skolan då?
Mm.
Kände du liksom att du hade du en bra skolgång? Eller?
Ja, alltså jag var faktiskt väldigt mån om skolan. Jag hade väldigt bra betyg skulle jag faktiskt säga. Och jag älskade skolan. Jag tycker faktiskt skolan är väldigt rolig. Så nej, alltså skolan var en bra period. Jag känner inte att jag har ångest över någonting. Visst, under nians gång så var jag lite fjortis, men vem var inte där liksom?
Oh, gud, herre Jesus Kristus alltså. Det är så här, inga ögonbryn så långt ögat kan nå.
Nej.
Men vad bra då. Och liksom, gymnasiet var chill. Eller
ja,
liksom?
Under hela gymnasiet så hade jag pojkvän. Mm. Jag är väldigt så här, gå in i långa förhållanden. Det har jag varit mer eller mindre hela mitt liv. Så nej, jag hade faktiskt jättebra gymnasieår också. Jag var mycket med killen, jag festade lite i början. Men inte så här, jag har verkligen inget dåligt minne så. Jag har faktiskt bara bra minnen från skolan.
Gud, och det känns härligt.
Ja.
Och vad, efter gymnasiet då, så här, efter studenten, var du tillsammans med samma kille då? Eller
nej,
vad?
Alltså det var ju lite så, när jag fyllde 18 så lämnade jag honom efter 3 år. Ja, men så här, jag skaffade mina silikonbröst, jag ville festa, jag ville ha kul, jag ville börja leva livet. För jag hade inte gjort det liksom under hela min livsgång. För jag hade varit i förhållande. Så sen när jag fyllde 18 och jag fyllde 27 december, jag liksom sist utav alla, då ville jag verkligen så här, nu har jag ett helt år att ta igen liksom. Mm. Så jag lämnade honom. Väldigt hastigt. Men sen började faktiskt mitt liv, kan jag faktiskt säga. Jag började festa, jag började träffa folk. Började jobba som eventsäljare. Så jag reste verkligen så här hela Sverige runt. Vi bodde på hotell en vecka. Sen åkte vi till nästa stad en vecka. Och det var så.
Shit, vad kul. Alltså, det låter som att det var det roligaste jobb.
Ja, så jag kände verkligen det var rätt jobb vid den åldern. För att jag lärde känna nya människor hela tiden. Vi åkte till nya städer hela tiden. Så det kändes verkligen som ett bra sätt att liksom växa som människa i sin personlighet. För jag kan också tycka att när jag var yngre så var jag väldigt tillbakadragen. Kunde vara väldigt så här osocial och inte prata så mycket. Men efter det jobbet så lärde jag mig också att liksom prata med främlingar och vara rolig och våga visa vem jag är på ett helt annat sätt.
Gud, vad härligt.
Mm.
Och alltså en grej som jag ändå måste fråga om, för att jag tyckte det var bara var så här en, just att se dig göra det här som ändå så här, när du har berättat att du har, ja, men varit lite blyg och så där, men det här med att du sprang naken genom stan.
Åh gud.
För att jag bara, bitch, what? Jag bara, det här. Alltså om jag hade en kompis som hade gjort det, jag bara, det här måste vi prata om igen.
Alltså gud. Nej men gud, ja, vad ska jag säga? Det var ju nian. Och alltså jag ska inte vara så, jag var väldigt populär i min skolgång. Jag var oftast den här snygga tjejen, silikonbröst, tidig ålder liksom så. Så jag har aldrig skämts över mig själv så på det sättet. Jag bara så här, när det gäller presentationer och låta viktig och smart, det var aldrig min grej under den åren. Även fast jag tycker att jag har varit väldigt smart under min gång, så har jag aldrig vågat visa det. Men just när det kom till tävlingar, för det var ju en tävling, jag är ju väldigt tävlingsinriktad. Och jag är alltid så här, jag mår bra i mig själv. Så det var ingen, det var inte så att jag tänkte ens när jag gjorde det. När det stod där, det var 10 poäng, det var mest poäng. Jag bara, go for it.
Det var alltså 10 poäng springa naken.
Ja, och det var maxpoängen liksom. Men så det var inte så en fråga. Jag gjorde det, sen efter det var det så här, bada i underkläder i fontänen mitt på stan. Jag bara, we need the money. Så ja, jag gjorde det också liksom. Så det var inte någonting jag skämdes av, utan det kom ju sen i efterhand. För att innan man gjorde tävlingarna så klunkade man väldigt mycket sprit.
Ja.
Så allting kom ju efterhand när det till och med var filmat och det fanns på vår så här Facebookgrupp för den här tävlingen. För man var tvungen att lägga upp alla tävlingar för att se så att man verkligen gjorde dem, så att man kunde få poäng. Det var ju då jag bara,
heliga Birgitta.
Åh gud, det här var ju jätteskämmigt.
Men för du var helt naken.
Helt naken. Fast jag sprang ju och höll för alltså brösten och fiffen.
Ja.
Liksom.
Men alltså, det är ditt lag man ska vara i.
Ja. Ja, gud ja.
Men gud, och sen, det är ju ändå så skönt också att du inte så här, för vissa hade bara, åh nej, det hamnar på film. Men man bara såhär, ja, ni såg det ändå. Så det kommer väl leva kvar. Fy fan vad kul.
Ja, men så när det gäller nakenhet och sexualitet så har inte jag varit väldigt pryd inom det liksom. Jag har alltid varit nöjd med mig själv på ett sätt. Jag har alltid varit säker i mig själv. Så därför, jag har också vetat Natasha Pire var ju min så här lite idol i Paradise.
Ah, ja.
Så det var alltid en självklarhet för mig att jag skulle liksom vara med i reality. Jag skulle göra galenheter på reality. Det var liksom, det visste jag redan när jag var typ 14. Det var liksom klappat i sten.
Men gud.
Ja.
För det är ju också så himla roligt, du vet, många som har varit med och fått sig en riktigt så här, men du vet, komet reality karriär har ju ofta vetat om det i många år, och det är så här, så blir det så.
Mm.
Men så du var på det här, du åkte runt i hela Sverige, hade det gött, alltså träffa folk. Och liksom, hur ledde vägen fram till Ex on the Beach?
Ja, det var lite roligt. Tjejen jag jobbade med, Victoria heter hon, hon kände en i castingen för det Singel i paradiset.
Visst ja, som folk måste veta. När Anna-Lisa var med 2015, då ansökte de efter folk till Singel i paradiset.
Mm.
Här var det inte tal om att det skulle vara någon jävla ex. Utan, ja.
Ja, så då, vad heter det, fick hon erbjudandet till en början, Victoria. Och hon ville inte, hon var nej. Men sen visste ju hon också att jag var väldigt sprallig på den tiden. Jag var festglad och allting, så hon bara, du borde söka. Så jag sökte, och dagen efter ringde de upp mig, och då var jag i Norrköping och jobbade, och de bara, vi ville att du kommer till Stockholm på en intervju. Så det var väldigt så här snabbt på, och jag åkte ner nästa dag, gick på intervjun, och sen därefter var jag klar. Då sa, du är klar.
Direkt?
Ja.
Så men det är klart du var.
Ja, lite så. Nej, men jag var inte förvånad. Jag bara, men det är klart de ringer.
Fy fan vad roligt. Ja, och det kändes så här, kände du dig bara så här, nu gör jag det här? Eller var det någon gång du typ tvekade lite och bara, gud, jag vet inte ens vad det är för program?
Nej, men så här, jag var inte helt ovetandes.
Ah.
Jag förstod någonstans, för att jag, det här är också lite roligt, jag skrev lite med Niklas som var med i den säsongen. Så när han hade casting och jag hade casting, då fick vi i princip samma frågor, väldigt mycket så här om våra ex. Så vi snackade fram och tillbaka, och i och med att jag har sett också USA, nej, England är det, så förstod jag ganska snabbt att det här är Ex on the Beach.
Oh shit.
Så det var inte helt ovetandes för mig. Jag hade det i bakhuvudet, speciellt när de sen ringde Andy, som jag hade ändå snackat med, och vi höll ändå kontakten. Så var det ganska uppenbart att okej, okay, det är Ex on the Beach.
Men okej.
Så jag minns när jag sa det till de andra tjejerna, bara, vad som ni vet, det här är Ex on the Beach. De bara, vad är det? Vi bara, här är YouTube.
Som Josefin Kvist bara, jag trodde det var Robinson med drinkar. Och jag bara, ja, det lät ju jävligt kul liksom. Sen bara skickas det in så här ex efter ex. Fast så bissar din natt. Nu de bjuder oss på sträck. Nu de bjuder oss på knappar. Garis, nu de vill ha sex. Helt trippad, slicka lappar. Helt skitta, fixa habbaden. Mixa mina grabbar. Och det sista som får hända, att vi träffar någons mamma. För de hatade oss alla. Men nu vi går förbi och allihopa skriker snabba. Era falska motherfuckers. Ni bara bla 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 bla. Ni snackar bara skit och vi har staffat hela natten, baba. Jag får bort den i rollen, vi stod med den drömmen. Vart allt ska bli gott. Inga kontakter, jag bodde på möglig. Men okej, så ni åker dit. Hur blev din upplevelse första året? För det här var ändå första svenska säsongen.
Ja, alltså så här. Jag var klar med allting, men de ringde mig ungefär 2 veckor innan, för att de hade problem att hitta ex till mig. Så 2 veckor innan så ringde de och bara, jo men du är med i staten liksom, du är klar. Och då kände jag sån stress, för under den här perioden hade jag också gått upp väldigt mycket i vikt. För att jag festade 24-7. Så jag började verkligen så här stressa med att gå ner i vikt och började tatuera. Och gud, jag gjorde värsta, jag gjorde i sliven också, mitt i allting under 2 veckor. Och jag bara, jag måste göra all in allting.
Jag tror jag var ändå så här your baby som du hade
haft. Nej, sliven gjorde jag liksom, alltså 2 veckor innan jag åkte. Jag var jättestressad.
Du bara, kör något kul.
Ja. Så det var stress. Och gå ner i vikt. Och jag var inte stressad över programmet, utan jag var väldigt förväntansfull liksom. Jag trodde det skulle gå väldigt bra och jag var ändå peppad. Men just med hur jag själv skulle se ut på TV, det var nog det som oroade mig mest.
Mm.
Men sen när jag träffade tjejerna på airport, jag träffade först Sara Bolaj i taxin.
Oj.
Och bara där, jag bara, shit, det här kommer inte gå bra. Då började min nervositet, för att girl, den bruden såg jävligt bra ut och hon snackade som satan. Jag bara tänkte, jag är inte redo för det här. Jag är verkligen inte redo för det här. Jag bara tänkte, jag kommer vara outsider, det här kommer inte gå bra. Men ja, jag klickade med Sara bra, men hon var mycket Jag var inte beredd på det liksom.
Just när man också till första man träffar, man bara, vad där? Men, och sen när ni väl var där inne så kändes det ju ändå som, alltså, ja men det var en sån rolig säsong. Jag måste ändå säga det, det hände ju väldigt, väldigt mycket. Mådde du okej där inne?
Jag mådde väldigt bra där inne. Till just, ungefär de två sista veckorna. För då började det så här, då gick jag tror jag gick upp ungefär 11 kilo under första säsongen.
Alltså som tittare måste jag säga direkt, det har jag har sett säsongen två gånger, jag har inte tänkt på det.
Ja, jag har tänkt på det jättemycket.
Men det ligger ju något i att om det är du, då tänker du på det. Men som, alltså, svende banantittare, man bara, alltså så här, tycker jag att du är skitsnygg, alltså förstår du?
Men jag tror också det var väldigt mycket för att alla den säsongen var verkligen så här skinny models. Alla var skitsnygga, alla var jättesmala. Så jag tror också det var därför, för det var verkligen ingen som var så här lite mer hull, utan det var verkligen, alla var perfekta kroppen på alla brudarna. Och jag kände väldigt mycket själv då att det var så här jobbigt. Så för mig märktes det väldigt mycket, speciellt när jag kollade på det efter, då mådde jag dåligt. Men
är det så? Jag tänkte just fråga dig så här, när du tittade på det, var det någonting du typ registrerade att bara, oj, för att, alltså, inte för att vara sån, men alltså, du är verkligen jättesnygg i den säsongen. Alltså, det är, jag tycker att du har en väldigt, väldigt snygg kropp. Alltså, alltså fattar du? Det måste verkligen vara i, alltså, måtten i din skalle att du bara så här.
Ja, men jag tror också det är för att jag vet ju hur jag vill se ut, vad jag strävar efter att se ut. Och när det inte är det och är långt ifrån det, då blir det verkligen jättejobbigt. Så jag minns, det var jobbigt att kolla på. Jag tyckte det var jobbigt att kolla på. Speciellt när jag satt ner. Det var då jag bara sa, varför filmas det så? Typ så. Men ja, jag kollade på hela säsongen. Det var inte så, men det var vissa kameravinklar. Jag vet att jag bara, gud, jag hoppas inte någon printar det här och lägger ut. För det hade varit jobbigt liksom.
Gud. Jag förstår dig, det måste jag säga. Och jag vet att så här, det kan bli en jobbig grej, särskilt om det ska sändas på tv och många ska se det. Men alltså, du var ju sedan med 2016.
Säsong två.
Och där kom du också in, där kom du ju in som Addes ex. Alltså då satt man ju och bara, oh my god.
Ja, den säsongen är verkligen så här ångest över. Jag har jättemycket ångest över.
Varför då?
Ja, men för det första, det var inget gick som jag hade tänkt mig. Och för det andra så kändes det bara inte som att det gav mig någon nytta alls. Det var inte det jag ville komma dit för. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Det var verkligen bara så här, allt gick skitdåligt. Och personligen hur jag mådde efter den säsongen, det var inte värt det alls. Alltså.
Så du ångrar i princip att du var med?
Ja, gud ja. Andra säsongen, det var så onödigt för mig att gå dit. Alltså.
Jäklar alltså. Men för du och Adde blev ju tillsammans efter 2015, eller hur?
Ja.
Och sen så breakade ni. Och så träffades ni på nytt i 2016. Efter 2016, när du klev ut och typ inte mådde något bra, tog det ett tag sen innan ni började dejta igen?
Ja, det tog väl ungefär 3 månader innan jag började träffa honom eller ens pratade med honom. Det var, alltså, vi gjorde ju slut precis innan säsong 2. Men sen, han hade också sagt till mig så här att han skulle liksom lova mig grejer, han skulle hålla sig, han ville älska mig och han ville vara med mig. Så du vet, för mig, jag är inte sån som går efter ny kille, utan när jag har fastnat, då fastnar jag. Alltså riktigt. Jag är inte, när jag blir kär, då blir jag kär. För det är väldigt sällan jag har fått intresse. Så för mig det var så här, det är klart han kommer göra det liksom. Så för mig var det som en käftsmäll där inne liksom. Det var verkligen jobbigt.
För att han hade typ varit med någon annan där inne, ja. Eller? Ja.
Och även fast han gick fram och tillbaka så kändes det ju inte som att jag var ett självklart val liksom. Det var ju inte så att han verkligen ville vara med mig. Och det var nog det som var så här, gjorde mig osäker. Och det var det som speglade över på mig. Och jag mådde jättedåligt för att jag kände att, gud, jag är inte the one liksom. Jag har blivit utbytt på riktigt så här. Och det var nog misstaget jag gjorde den säsongen, av att jag tog på mig skulden för hans misstag. Utan nu i efterhand, om det har hänt saker och ting, så har inte jag, jag har liksom reflekterat att hans misstag ska inte påverka den jag är som person, utan det är ju någonting han gör, det ska inte reflektera över mig. Men den säsongen var jobbig. Det var också första gången jag verkligen kände att det var han som hade gjort någonting och jag hade personligen inte gjort någonting. Och jag kan känna vårt första år så var det mycket så här, han gjorde någonting, jag gjorde någonting, han gjorde någonting, jag gjorde någonting. Men just efter det här så kändes det som att vi var klara och han skulle liksom Vi skulle börja om på ny kula, men det blev bara skit.
Ja. Men det är ju också, i säsong två så pratar ju ni under ett bråk. Då han säger det att så här, han erkänner typ att han har varit, eller du säger du har varit otrogen med flera tjejer.
Mm.
Och nu tänkte jag att vi skulle få en ny start och så göra det här i princip.
Mm.
Och det är någonting som jag har varit med om i en egen bekantskap, alltså min egen bekantskapskrets. Mm. Att någon vän är tillsammans med en kille som är otrogen, och det kan hända kanske mer än en gång.
Mm.
Men att de fortsätter att vara tillsammans. Nej gud, det är ingen fara.
Okay, fan,
du, nej men gud vad du är artig. Så häller upp läsk och titta mig med sten i ögonen. Nej men, och då tänkte jag så här, hur tänker man och hur gör man? För att det kan ju vara de också som ibland kan ju något sånt där hända och folk kan fortsätta att vara tillsammans sen liksom.
Mm.
Men hur har det varit för dig? Alltså hur har du tänkt för att typ kunna gå vidare efter en sån grej?
Ja, alltså så här, andra säsongen då blamade jag mig själv jättemycket. Jag kände liksom okej, jag duger inte, han har gått vidare. Ja, the joke is on me typ så här. Men alltså efter vad vi gått igenom därefter så kände jag att vårt tredje år tillsammans, då hände det också grejer, men jag tog det på ett annat sätt. Jag började lära mig själv att hans misstag ska inte reflektera den jag är som person. Och det var mycket det efter säsong 5 i Ex on the Beach, den som nyligen gick förra året. Då kände jag också så här att visst, jag är ledsen liksom, för att jag personligen förlorat en människa jag älskat och han har svikit mig. Men jag kommer ändå inte låta hans misstag alltså reflektera över den jag är som människa.
Nej.
För jag är väldigt stark i mig själv. Jag är väldigt tålig och jag är väldigt förlåtande. Men jag vill heller inte att jag ska bli trampad på ett annat sätt liksom. Så nu har jag glömt frågan, alltså nu bara babblar
jag. Nej, men det är bra, det är bra. Jag vill höra det. Alltså, nej men hur man typ kan vara, alltså den raka frågan är ju hur man kan gå tillbaka till någon som har varit otrogen, ja, flera gånger. Och det är ingen, alltså det är ingen negativt laddad fråga, för jag hatar att låta bestämd eller typ fattar du, utan det är verkligen för att tänka högt typ.
Ja, alltså så här, jag tror vårt förhållande, det är väldigt komplicerat. Det är mycket som inte har kommit ut i media som vi har gjort mot varandra, och det, även fast det är mycket som har gjorts, så är det så mycket som inte har vetats liksom. Och jag känner bara att vi båda har inte varit änglar på våra fronter. Och så här, Adde, han gör misstag, det ska jag för att säga. Alltså, han är ingen ängel. Men så här, jag vet också när han ångrar sig, när han mår dåligt över någonting. För att han är väldigt känsloladdad människa, väldigt, väldigt mycket känslor i sig. Och ibland blir det bara för mycket för honom. Och därför är jag också väldigt förlåtande. Jag är som person, om jag ser att någon mår dåligt över någonting eller ångrar sig grovt, då är jag så här också, varför ska jag inte förlåta människan? För om jag inte gör det, då kommer han bara ännu må dåligare liksom. Och om det inte påverkar mig, som jag har lärt mig att hans misstag ska inte påverka mig. Om jag vet att det här kommer inte påverka mig och inte liksom få mig att må dåligt, varför ska jag inte förlåta?
Ja.
Jag tror också det är många, så jag får många DMs om just det här, att min kille har varit otrogen, vad ska jag göra? Och jag känner så här, jag svarar inte alla, för jag känner så här, det är en så lång historia och jag känner att det är så individuellt. Alltså för mig är det så att jag, om jag vet att en människa ångrar sig, då kommer jag förlåta. Men sen finns det människor som kommer låta det påverka en som person, och då tycker jag definitivt att du inte ska förlåta. För om det påverkar dig, då har det förändrat dig som människa, och då ska du absolut inte gå tillbaka. Men om det är så att du känner att det här kommer inte påverka dig som människa, du kan förlåta, då varför ska du inte förlåta? Hjärtat slår nästan hål. Vi är en av en sort, blir aldrig samma som dem. Ljudet av tusen slag slår för du och jag, för allting handlar om kvar något större som de aldrig kan ta bort. Vi föll för känslan men såg aldrig när den kom. Vi föll så länge för varandra men vi landade så.
Tycker du att det är jobbigt när vänner som sagt kan komma och påpeka saker om dig och ditt förhållande? Känner du så här, nu orkar jag typ inte hänga med dig längre?
Ja, det ska jag inte ljuga om. Det finns människor som har varit i mitt liv väldigt länge liksom. Men jag känner också så att om du har sett mig förlåta en gång, då kommer jag troligen förlåta en gång till. Och då känner jag inte så här, du behöver inte slänga skit för dig, utan det här är sån jag är som människa. Utan om du ser att jag fortfarande är kvar samma människa, samma glada människa, då behöver inte du bli sur på mig för att jag tar in en människa som har skadat mig i mitt liv. Så det, alltså det är också väldigt olika. Ibland så kan jag, om det är en ny människa i mitt liv som hackar på det, då kan jag väldigt lätt stänga av direkt, liksom, kutta ut den. För då känner jag att det här är mitt liv, det här är jag som person, och vi kanske är olika i den fronten, men om jag är förlåtande, då kommer jag förlåta. Och det kommer inte påverka om du fortsätter slänga skit för någonting. Jag kommer fortfarande inte ändra mitt val, utan jag är den jag är.
Och känns det typ bra ändå att så här, genom de här 3 säsongerna av Ex on the Beach, så har det ändå i allt det här dramat och händelserna och allt som har liksom varit, så har ni ändå gått igenom det tillsammans och nu är ni tillsammans. Mm. Alltså känns det bra att det ändå är Adde som du har gått igenom allt det där med? Eller hade du gärna velat att det var typ så här ny kula med dig och Adde efter? Eller fattar du?
Ja, men jag ska inte ljuga. Självklart hade jag velat att det var ny kula med mig, att ingenting hade hänt. Jag tror mycket att där vi är idag, det har vi aldrig varit förut, och vi har det väldigt bra tillsammans just nu. Och jag tror om vi inte hade gjort saker, gjort mot varandra, så hade vi varit fucking golden. Vi hade säkert varit gifta just nu, 100%. Men sen känner jag också så här att det som har hänt, det har också gjort till mig och Adde till den vi är idag. Vi är ju väldigt mycket kaos, vi har väldigt mycket rubriker och...
Jag har skrivit typ hälften.
Nej, men så, jag skäms inte över det, utan för det är någonting jag kommer kolla tillbaka till. Och någonting jag brukar skämta med Adde är liksom att vi har gått igenom saker som par går igenom under en livstid, eller inte ens någon gång. Och vi har ändå klarat det. Så jag menar, vad som än kommer hända, så kommer vi klara det.
Men vad skulle du säga? Är det så här, vad är det bästa? Ja, men alltså, det är verkligen så kul att höra på något sätt. För att det känns typ som när ni kommer hit att ni är ganska självklara tillsammans. Det måste jag ju ändå säga. Och vad skulle du säga är det bästa med er som par? Typ, och det, vad är det bästa du vet att göra när ni bara är hemma en typ fredagkväll eller när som helst liksom?
Gud, vi har ju precis skaffat en till valp. Ja. Så vi har ju 2 mopsar nu. Våra bebisar. Så alltså, helt ärligt, vi är väldigt low-key av oss. Vi gillar verkligen att bara vara i varandras närskap. Vi älskar att gå på bio. Bara kolla på en film, vara hemma, mysa, köpa in mat. Alltså, så här, det är väldigt svårt att tro, men vi är väldigt mycket svensson av oss.
Ja.
Nej.
Alltså, det är ju asmysigt.
Det är liksom väldigt sällan man ser oss på krogen liksom. Så om någon fyller år eller någonting, ett speciellt tillfälle, då går vi ut. Men annars så här, vi kan ta en hotellnatt på ett hotell och bara vara med varandra liksom. För det är det vi gillar liksom.
Gud, och vad är ert vanligaste bråk om? Eller tjafs? Ni kanske inte liksom har vanliga så här storbråk, men vad är vanligast så här?
Gud, jag skulle faktiskt säga hundarna. Vem som går ut med hundarna? Det är vårt största tjafs just nu.
Tydligen vanligt. Alltså just med valpar.
Ja, för han måste ut väldigt ofta, Benny. Han är en liten valp. Och någonting, Adde är väldigt stressad av sig. Så han har inget tålamod. Han kan inte vara ute i 10 minuter med hunden. Utan om den kissar, han går in. Man bara, den måste kissa flera gånger, annars kommer den kissa inne. Och så står jag och skrubbar mattorna. Det är vårt största bråk just nu.
Ja. Gud, det känns som typ en killgrej att gå ut och vända typ. Och man bara,
ja, så.
Nej! Som att ställa in tomma mjölkpaket. Man bara, nej!
Ja, gud, den också. Ja, nej, tomma Loka-flaskor. Det är Addes grej alltså.
Ja, gud, men det låter ju supermysigt.
Mm.
Och hur ofta har ni sex?
Du, ja det. Vi har sagt 6 varje dag ungefär.
Alltså ni har 6 varje dag?
Ja. Nej, men gud, vi har...
Mamma till alla er där ute. Jämför inte, för att man kommer rypa.
Nej men gud, alltså sex har aldrig varit ett problem hos oss faktiskt. Nej. Det har alltid varit det som egentligen fått oss att hålla ihop. För alltså, har man sex så har man väldigt mycket kemi. Och jag tror att man bygger upp kemi om man har sex. Speciellt om man har, alltså skulle jag hade bråka vårt så här make-up sex, alltså det är Oj, 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 alltså. Då snackar vi på en helt ny nivå. Men ja, så att alltså så här, vi har jättebra sex. Jag skulle aldrig säga nej till honom. Liksom. Det är också därför man, jag tror vi har kommit tillbaka till varandra. För att vi vet att vi har det jävligt bra.
Alltså, alltså du sa en så jävla klok grej nu. Alltså det här med att man måste ha sex för att ha en kemi och vilja ha sex.
Ja.
Alltså jag har, alltså, du vet, har tänkt på det här. För vi skriver ju artiklar om, du vet, när folk tappar sin gnista och har sex typ två gånger i månaden eller en gång varannan månad och sådär. Och då är det så här, då har jag sagt typ någon gång bara så här, börja ha sex. För att då blir du typ till slut så här, oj, alltså du tänder ju typ din egen gnista genom att börja ligga. Alltså fattar du?
Mm.
Använder ni sexleksaker?
Ja, gud ja.
Vilken är favoriten?
Vi brukar använda dildosar. Fast på mig då, inte på honom.
Fast du, vissa, alltså.
Ja,
olika
judging you. Sen har vi en knukring, handbojer. Inte så avancerade grejer liksom. Men det kan hända ibland om han kanske kommer lite för snabbt. Så fan avslutar på mig. Så liksom.
Och om du skulle ge ditt så bästa tips för att bli typ grym i sängen. Eller fattar du något litet såhär. Men för att typ få, jag vet inte. Men som... Jag och min kollega brukar alltid säga så här, mycket saliv om du suger av. Eller typ så här, sug av om du tycker det är kul, bla bla bla. Men har du något så här litet, ja men inte vet jag, något litet analysaknep?
Ja, alltså Adde brukar ju gilla när han står upp i sängen och jag står på knän och kollar upp han i ögonen när man suger av. Och gärna använder två händer om han har stor. För då känner han sig mer manlig liksom.
Ja.
Så det skulle jag ju tipsa om liksom. Kolla i ögonen, för det är där ni skapar kemi och passion. Och det är då ni också kommer se om ni kommer klicka liksom, om suget finns där.
Och två händer.
Ja,
riktigt två händer. Bra tips.
Ja.
Jag bara sa, ha killen liten så kan ni lura han genom handen. Ja, då. Men okej, så, men så här, känner ni nu, vad liksom jobbar ni med på dagarna och vad gör ni? Är det sociala medier eller?
Ja, han jobbar ju som säljare och jag jobbar med sociala medier. Så här, vi gör ju oftast någon tv-grej om året som genererar väldigt bra pengar liksom. Så just nu så känner jag inte riktigt att jag behöver ett jobb. Men jag vill ju plugga vidare, det är min tanke. Så vi får se liksom, men just nu så vill jag bara, vi vill bara ha det skönt, vi har precis skaffat en valp så det är mycket jobb där liksom. Men sen i framtiden så vill jag plugga vidare.
Mm. Har du något sug efter tv igen?
Ja, alltså så här, vi vet att vi gör bra tv, vi vet att vi önskar det i tv. Så om det kommer bra erbjudanden som vi känner att vi kan göra så kommer vi aldrig tacka nej.
Bra, för att ni är väldigt roliga. Alltså det är ju väldigt kul. Och vad skulle du säga, vad får man ungefär som veteran i Ex on the Beach? Om du får säga mellan typ 50 och 100, mellan 100 och 50, så att det inte är en exakt siffra, så att man typ sätter er i någon så här, men runt.
Ja, alltså det beror ju på hur många säsonger du har gjort, skulle jag ju säga, och hur populär du är. Men ja, runt 150 till 200.
För det är ju verkligen, alltså det är ju en summa som blir svår att tacka nej till. Om men du vet, om du också är singel och bara så här, vad fasen, och så är det typ kallt i Sverige. Alltså, ja men du vet.
Ja, alltså så här, jag känner så här, tv, du kan ju göra jättebra pengar på det. Om du är en entusiastisk människa som gillar att ha kameror runt i 24/7 och du vet hur du ska agera liksom, varför inte? Speciellt om du är singel, fan, skrapa ihop mycket pengar. En säsong, du kan ha en kontantinsats i en lägenhet. Alltså, man ska aldrig liksom, sen man ska aldrig vara för girig för tv. För att om du är för girig, då kan det också slå tillbaka till dig. Att någon annan får din plats. Så det är också så här, man måste känna av och man måste ungefär veta vad man kan vara värd.
Ja, veta men, sitt värde.
Precis, men jag tror faktiskt att tv är en bra grej. Alltså, jag skulle aldrig säga till någon att inte vara med i tv, för att tv kan öppna så mycket dörrar, olika dörrar hela tiden. Och det slutar inte öppna heller, utan det fortsätter komma om du är duktig.
Och vi ska komma in på det också, för att du hade ju en blogg, eller du har en blogg, men den är jag bara inte så uppdaterad. Vilket, för jag går ändå in och kollar ibland, jag bara, nej, alltså, så här, det är ju jättekul, ja. För då då minns jag i alla fall att när jag läste den de senaste gångerna så skrev du om dina operationer. Och vad är det exakt? Du har opererat brösten.
Mm.
Hur många gånger? För du gjorde om för att det blev något, du
ja,
ska berätta
alltså
det.
Jag har gjort 2 bröstoperationer plus 1 korrigering.
Ja. Du är nöjd idag?
Ja, ish.
Jag är Anna-Lisa, jag blir inte nöjd.
Du vet, nu när jag blir äldre så känner jag att jag vill ha bröstminskning.
Ja.
Men sen känner jag också så här, men jag vill ha barn om 2 år. Så ska jag vänta med det eller ska jag göra det? Så nu är jag just nu en sån här pendel, inte vet om jag ska göra bröstminskning eller om jag ska bara låta det vara och göra det sen. Så, ja, men jag tror jag kommer göra det.
Ja, jag fattar. Är det för att du bara vill ha dem allmänt mindre, eller?
Ja, så här, jag älskar mig själv naken. Jag är skitsnygg naken. Men just när det kommer till kläder så blir det problematik. Just för att jag har jättelite midja, jag är liten i mig själv. Och sen så kommer de här gigantiska brösten. Och så blir det bara, det blir svårt. Speciellt med tajta klänningar, det är nästan omöjligt just nu.
Gud, det tänker man, eller jag som inte tänker på något. Tänker men inte direkt på, du vet, att det blir ett sånt problem att hitta kläder.
Det är ett jätteproblem.
Ja. Vart handlar du då liksom?
Alltså jag handlar mycket på Big Book. Men det är så här mycket klänningar som är tajta klänningar som jag tycker om. Det är liksom nästan omöjligt att få på sig dem. Det liksom sitter fast här i brösten. Så det är svårt. Men man får liksom... Ja, man får hitta lite, man får pröva sig fram. Men det är svårt. Jag rekommenderar inte att skaffa för stora bröst, faktiskt inte. Inte om man gillar att ha på sig fina kläder och sånt, för då blir det svårt.
Om du går ut och springer, det är lugnt? Eller?
Oh, nej, det är också jättesvårt. Det är också en sån sak jag har känt att när man ska gå på PV eller någonting.
Mm.
Alltså jag har alltid liksom en tjock tröja på mig. Just för att de hoppar mycket, även om jag har den tajtaste sport-BH:n. Ah. Det känns ändå som att de hoppar, och det kan vara jobbigt faktiskt.
Och du var den första som åkte, alltså egentligen en av de första som av influencer
världen.
Ja, som åkte till Istanbul.
Nej, Izmir.
Izmir.
Men det är också i Turkiet. Ja.
Okej. Det är där.
Mm.
Är det dit man får? Okej, och gjorde en Brazilian butt lift.
Yes.
Och det är det också någonting, för nu är det också många argument som haglar där att det är så här, att man kan träna sig till det och att man kan liksom träna upp en stor rumpa. Hur har du mött mycket onda tungor, eller har det varit ganska lugnt?
Alltså, ska jag vara helt ärlig, så var det ganska lugnt när jag gjorde det. Det var väldigt många som frågade, hur vågade du? Det var den främsta frågan. Men det var aldrig så här, varför gjorde du det? Så,
okay.
Det var ingen som ifrågasatte det på något sätt.
Men jag tror typ att jag tänkte lite samma sak, att så här, åka utomlands och göra en plastikoperation. Alltså du vet, det känns så här.
Skulle någonting hända så är man ju körd. Det ska man ju veta om.
Då hur åker vågar man det?
Ja, så här var det. Jag följde en tjej som heter Chloe Kahn. Hon är en känd playboy model.
I know.
Ja. Såklart är du.
Jajamän.
Nej, men hon gjorde faktiskt sin... Hon la in implantat. Nu tänkte jag säga bröstimplantat, men rumpimplantat. Ah. Just på den här kliniken Elite. Och sen var det jättemånga kändisar från Jersey Shore som också hade gjort där. Så för mig var det en självklarhet att jag ville göra just där, för att det kändes säkert bra. Så jag skrev till dem faktiskt helt personligt och frågade om de var intresserade av att göra ett samarbete med någon från Sverige och inte bara från UK, för de har bara UK-patienter. Så jag fick ett ja. Och det kändes väldigt säkert. De hade gjort många kändisar och många bra resultat. Så att jag tänkte inte mer på så här, det kommer gå fel. Utan de tankarna kom ju lite mer så här när jag satt på planet. Bara, tänk, hur ska jag åka hem på flyget? Vad händer om någonting går fel? Och jag var jättenervös när jag åkte in på operation. Alltså, jag fick till mig lugnande för att jag typ darrade så nervös jag var. Men allting gick jättebra. Jag är jättenöjd med resultatet. Men man ska också veta att åker man utomlands, riskerna är ju mycket större. Det är inte samma säkerhet om någonting skulle gå fel. Och, jag ska inte ljuga, det är mycket som går fel i Turkiet. Det har varit mycket skriverier om patienter som har dött. Så ja, man ska vara försiktig med det. Faktiskt.
Folk dör.
Ja, folk dör. Jag har ju till och med, det var ju till och med en patient som dog på den kliniken jag gjorde. Så oavsett hur säkert det kändes och jättebra, så var det en patient som dog där nu i efterhand. Det har ju också fått mig att tänka, ja, det kan egentligen varit vem som helst.
Herregud.
Mm.
Och men det... du känns ändå ganska kylig liksom.
Ja, alltså, jag lever, jag ska inte vara så. Jag är, nej men så, det känns ju säkert så för mig, för nu har jag gjort det. Men jag ska vara helt ärlig, jag skulle aldrig gå om och göra om det. Nu när jag har den här informationen som jag har och inte hade tidigare, så skulle jag inte åkt utomlands och gjort en operation på det här sättet. Det kan jag säga.
Och när det debatteras om det här med samarbeten med plastikoperationer, har du fått någon skit där? Alltså att det har varit lite...
Nej, konstigt nog, det har jag inte fått.
Nej.
Men jag känner också så här att om en person vill göra någonting, då ska man heller inte hindra den. Om den får ett samarbete eller inte, det ska liksom inte vara ett hinder för någon. Alltså det, man får det lite billigare så att säga, men man betalar alltid en slant. Sen beror det på hur bra marknadsföring du har och hur mycket procent du får billigare. Men man betalar alltid någonting.
Och känner du efter den operationen och brösten och så, känner du typ, du vet eftersom att, jag vet inte, känner man typ så här, nej men nu är jag nog klar liksom. Eller känner du bara så här, nu ska vi fixa lite mer.
Ja, det är så olika faktiskt. Typ som en period så kände jag så här, men nu är jag klar, nu är jag upp min rumpa, jag är upp min bröst. Men sen kommer det här nu med brösten att jag vill göra en bröstförminskning. Mm. Och det är väl det enda jag känner att jag vill göra. Jag har faktiskt inte så mycket annat jag vill ändra på. Men jag tror också att går man in i operationsvärlden så ser man också möjligheterna till att göra andra grejer. Man ska vara försiktig med det, det ska man vara. För att man blir blind. Man vill göra väldigt mycket efter en sak. Jag brukar också bli så här, när folk frågar efter min storlek på DM så här, tjejer brukar ofta fråga så här, vad är det för storlek? För att de vill göra samma storlek. Och då blir jag alltid så här, bara, men gud, ska jag säga det här även fast jag själv känner att det här är för stort? Eller ska jag ändå vara helt ärlig och skriva vad det är för storlek? Mm. Så i början så skrev jag vad jag hade, liksom 725cc. Men sen nu i efterhand så har jag inte svarat sådana, för jag känner så här att gud, jag vill inte rekommendera det här, för att jag känner ju inte, det här är inte någonting jag egentligen vill ha, utan jag blev rekommenderad storleken, men jag känner inte att det passar mig i dagsläget.
Nej. Jag såg det där på någon annan Instagram där det var någon tjej som var, men du vet, jättesmal och hade typ size zero.
Mm.
Så var det någon som bara, åh vilka snygga jeans, var är de ifrån? Och hon bara, nej men jag har fått dem specialsydda för att jag är så smal så jag kan inte ha vanliga jeans typ. Och jag
ja,
bara,
precis.
Men vad fan?
Det ska man ju inte skriva heller. Jag då bara, är det bara såhär, inga den
kommentaren. Ja, då kan du ju bara såhär, finns de i svart? Man bara, ja. Men så här, då kände jag bara, nej. Och så var det typ någon såhär 13-åring som hade frågat, och jag bara, men nej. Så att jag förstår ändå tankebanorna där. Att såhär, ja man ska ju vara ärlig, men ja.
I vissa fall så känner jag också det bättre att bara inte svara.
Mm. Och vad känner du liksom annars typ i livet? För jag brukar fråga det liksom till... alltså mina gäster, vad tror du att man blir lycklig av? Hur tror du att man blir lycklig?
Av kärlek faktiskt. Jag tror att kärlek kan få en att må väldigt dåligt, men också få en att må på topp. Och speciellt också framgång. Just kärlek och framgång tror jag är saker som kan lyfta en människa och få en att känna sig nöjd över sig själv.
Mm. Det är jättebra.
Mm.
Vad skulle du säga har varit typ den största motgången i ditt liv?
Oj, hjärtekross faktiskt.
Ja.
För det har verkligen fått mig att inte veta vem jag är som människa. Och fått mig att hamna på en bana jag faktiskt inte önskar något att komma till. För att det var jobbigt att bli hjärtekrossad. Och speciellt när den person du verkligen, verkligen älskar. Då det kan verkligen krossa en som människa. Och man ska vara försiktig med det. Man ska våga bli kär, men man ska också lära sig att ens misstag ska inte reflektera dig som person.
Och du känner idag att du ändå har hittat tillbaks till den du är efter hjärtkrossad?
Ja, gud ja. Jag känner ändå att skulle någonting hända idag så kommer jag vara mycket starkare än vad jag var tidigare i mitt liv. Jag kommer ta det på ett helt annat sätt och jag vet att vad som än kommer emot mig så kommer jag klara det.
Yeah. ska du få gå igenom samma tre frågor som mina andra gäster.
Mm.
Och det är relationen du har till saker.
Mm.
Och den första är då relationen du har till ångest. Hur är din relation till ångest? Alltså, har du ångest? Har du liksom, vad gör du då? Eller är du ganska ångestfri?
Jag har väldigt mycket så här social ångest. Alltså när jag är väldigt stora grupper och mycket folk, då kan jag få så här lite panikångest att jag vill bara försvinna. För jag är inte bekväm i stora grupper av människor. Just för att man är den man är och man vet aldrig vad det är för frågor som kommer emot en och vad man ska säga och sånt. Så just när det är sociala sammanhang så kan jag känna av ångest.
Tror du att det har kommit efter, alltså du vet, Ex on the Beach och...
Gud, ja. Det har jag aldrig känt tidigare, men jag känner av det starkt i dagsläget. Speciellt om vi är på Addes lilla systers karate-turnering liksom, i en stor lokal med massa människor. Då kan jag lätt känna av det att jag vill hem, jag vill inte vara här.
Mm.
Det kan jag känna av.
Och avstickare, har ni fått hot och sånt efter Ex on the Beach, eller har det typ...
Aldrig hot, men så här... Speciellt när yngre barn får reda på var vi bor,
mm,
då kan de plinga på dörren, det kan få samlas folkmassor, de har skrivit på gatan där vi bor, liksom, att du analyserar bäst och vet så. Även fast det är positiva saker så kan det ändå bli jobbigt just för att det är så många och det blir väldigt mycket. Liksom.
Jag fattar. Sen gick vi igenom det förut, men det är ju din relation till sex.
Mm.
Och som du sa har ju du haft en väldigt bra... Alltså, känt dig trygg i din sexualitet och du vet kropp och allting.
Mm.
Men jag vill veta specifikt vad du exakt kommer av.
Vad jag kommer av?
Just bara de där stora så här ögonen med fransarna bara flaxade till.
Nej, men så här, jag vet exakt hur jag ska rida för att få mig själv att komma. Så om kuken är tillräckligt bra och så, då vet jag exakt hur jag ska göra för att få mig själv att komma. Och sen om killen kan liksom slicka och vet så här, hur han ska göra med fingrarna samtidigt som han stimulerar min klitoris, mm, så ja, då kommer jag.
Har du fått sprutorgasm?
Ja.
Vad tycker du skillnaden på känslor jämförelse med en vanlig orgasm? Liksom?
Ja, det är en stor, alltså det är stor skillnad tycker jag,
mm,
personligen. Man, när jag sprutar då blir jag stel, jag nästan fryser till liksom. Och sen kommer det som en så här, det blir som ett pirr i hela kroppen verkligen. Man känner från huvudet till tårna liksom.
Men vet du hur du ska få sprutorgasm? Eller är det bara att det händer?
Inte att jag vet. Men det vet jag ungefär. För jag vet vilka ställningar vi kan köra om han penetrerar mig på rätt sätt.
Ja.
Vid rätt tillfälle och tidpunkt liksom. Då kan jag känna av det. Men det är inte så här att jag vet exakt, utan det kommer lite med känslor. Jag känner det ändå när det är på väg.
Mm. Och förspel, vad tycker du om det?
Alltså så här, jag är inte jättemycket för förspel. Jag kan så här 5 minuter, 3 minuter ungefär. Men sen vill jag ganska snabbt på.
Smacka på.
Ja. Gud, hemskt att säga.
Ja, men gud, jag bara, oj. Och använder du några preventivmedel?
Ja, p-piller.
Mm. Nöjd?
Ja, gud ja.
Kommer ihåg att ta dem?
Ja, väldigt noga.
Just när man har varit hemma hos någon och satt så här på badrummet, bara så här, en var tredje dag,
typ. Man bara,
gumman. Och din relation till ditt utseende idag?
Ja, men jag är nöjd med mig själv, det är jag faktiskt. Jag har nog faktiskt aldrig varit så nöjd som jag är med mig själv som jag är idag. Så jag känner att jag är på topp just nu. Jag känner att jag är nöjd med mig själv. Jag vill inte förändra någonting förutom brösten. Men jag känner inte att det är heller så här. Det är ingenting som tynger mig. Det är inte så att jag mår dåligt över det. Så i dagsläget så mår jag väldigt bra med mig själv.
Gud vad kul att höra. Och vi har kommit in på de snabba frågorna.
Mm. Hur det fungerar det, ska jag bara säga.
Ja, eller då ska jag bara rabbla upp några frågor. Och det är mer raka svar liksom.
Okej.
Så du får säga vad du typ kommer på.
Mm.
Och då är första frågan: stämmer det att du har en tatuering på Fifi?
Ja.
Vad står det?
Lucky you.
Det är så
den som får mig i sängen, den ska vara lucky liksom. För det händer fan mig inte ofta.
Så jag älskar mitt jobb.
Riktigt ego.
Hur många piercingar har du?
Gud, jag har bara två öronen.
Men jag tänkte, och aha, du har inte bröstvårtorna?
Jo, gud, jo, det har jag. Ah, jag var gud. Jo, fyra har jag. Ah.
Och ingen, du har inte någon i Fifi?
Nej.
Nej, den sparar vi.
Det skulle jag inte våga. Alltså.
Nej, inte. Alltså,
nej, fy fan vad ont det måste göra. Alltså.
Och just när killar har också, man bara, ah! Alltså, gud. Nej, men du vet. Ja. Vad gör dig riktigt jävla förbannad?
Oj, gud. Människor som påstår att jag ljuger.
Mm.
Det gör mig riktigt förbannad.
Ja. I vilket sammanhang är du som lyckligast? Så om du fick måla upp en...
Oj, då skulle jag nog säga... När jag är ledig och bara får vara mig.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Själv liksom. Bara kunna vara hemma eller gå ut och äta och inte behöva tänka så mycket, utan den ledig dag man är där man är och bara... Så riktigt så här Svensson typ.
Det är underbart. Om du vann 30 mil, vad är det första du, alltså verkligen, om ni gick ut och satte i bilen nu, åker iväg och köper?
Gud, jag köpte en utlandsresa fan.
Ja.
Till Hawaii. Så här 2 månader. Gärna så här hit till ett riktigt fett hus också.
Alltså gud vad nice.
Det där hade jag nog. Sen därefter hade jag nog köpt lägenhet och sen bil kanske. Men just det där, jag hade tagit semester första jag gör.
Fy fan vad härligt. Om du var ett spöke och spökade hemma hos dig och Adde.
Okej.
Vad skulle du göra för att han skulle fatta att det är du?
Oj vad svår. Gud. Men gud, den är ju jättesvår. Vad fan skulle jag gjort för att han skulle fatta att det var jag? Jag skulle typ säga lägga så här tomma lokaflaskor i kylen för att han vet att det är någonting jag hatar.
Oh my god, ja. Men det hade han ju fattat liksom.
Ja, så här, jag tror han hade fattat det då.
Bara, fan! Annelisa! Men det är, ja. Nej, men när man har såna där grejer så brukar det oftast vara liksom så här... Vilken typ av människa går du absolut inte ihop med?
Nu ska vi se. Människor som gillar att prata om sig själva.
Oh,
typ så här lejon.
Mm. Ja, jag fattar.
det är något jag inte tål. Alltså. Folk som pratar om sig själva för mycket, då blir det så här. Det är så ointressant just nu.
Mm. Ja, men jag hör dig. Om du står i en bar, får beställa vad du vill. Har du något så här favoritdrink eller favoritbubbel eller?
Då skulle jag säga champagne eller liksom en P2.
Ja.
Det är väl det.
Ja.
Ja.
Och i matväg, vad är det absolut godaste du liksom, när du tänker på det så bara för fan vad gott?
Vietnamesiska vårrullar.
Ja.
Mm-hmm.
Äter ni det ofta?
Mitt ex mamma, hon gör alltså de sjukaste vitaminska varorna. Alltså det är så gott. Alltså det är på
finns
nivå.
Det något ställe i Stockholm som säljer det?
Alltså jo, det bra. Finns det, men de är ju skitdåliga. Det finns inte ett ställe där det är bra. Men just hon gör dem. Åh, gud. Överdrägla. Det är så gott. Nej, men alltså det är sjukaste.
Och om du skulle dö, flyga upp till himlen och kliva in där vid portarna. Vad är det första Gud säger till dig när du kliver in?
Välkommen. Nej men gud, jag vet inte.
Men alltså det är verkligen så här, som sagt, man ska bara säga om man kommer på. Så det är inget måste att du ska liksom...
Ja men typ så här, välkommen. Vi har väntat på dig.
Typ. Jag har sett alla säsonger. Och vad är det bästa du vet hos Adde?
Gud, hans energi skulle jag säga. Han är väldigt energifull och han smittar av sig väldigt lätt. Men det är också en sån sak, om han är på dåligt humör då smittar han också av sig väldigt lätt på att han är på dåligt humör. Men oftast är han på bra humör och då smittar det av sig väldigt bra.
Om du får välja tre liksom skönhetsprodukter du verkligen inte kan vara utan i necessären, eller som du verkligen tycker om.
Gud, alltså jag går ju oftast osminkat hela dagarna. Men jag skulle säga att det är... Gud, vad heter den där produkten? Glam Glow. Ansiktskräm.
Ja.
Glam Glow tror jag det heter. Ja, något sånt. Och sen fransar, lösögonfransar. Och en läpppenna från Rebecca Stella.
Okej.
Men nu vet jag inte vad den heter.
Sätter du på dina fransar med pinsett eller händer?
Nej. Gud, det är olika beroende på vad det är för fransar jag använder. Men oftast är det pinsett. Men jag brukar sätta halva med fingrarna och sen inuti ögat. Då ligger det med pinsetten.
Alltså jag tycker det är så fruktansvärt svårt.
Ja, jag tyckte också det i början. Men nu när man gjort det så många gånger, då har det blivit lätt. Men i början jag hade så mycket problem.
Gud. Alltså jag sa det till min kille, jag bara, i Ex on the Beach. Jag bara, tjejer som kan göra en sån där eyeliner och lägga fransar så där. Jag bara, jag är rädd för dem. För att jag vet inte vad de är kapabla till. Liksom. Själv så blir det bara så här, men du vet, skitdåligt.
Ja, men det är, alltså det är svårt. Om man inte liksom har gjort det några gånger, då är det svårt.
Alltså dina sitter helt perfekt.
Tack. Men du, tills jag tog och lärde mig eyeliner, alltså wow. Ja, man det tog mig också några år.
Man har ju sett ut liksom. Och sista frågan. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? / vad är det bästa du vet med dig själv liksom?
Gud, vilken så fråga. Gud. Jag vet inte. Alltså att det bästa nog är att jag tar inte saker så hårt. Alltså om jag får någonting som är motgång för mig, då kan jag lätt liksom ruska av mig det. Liksom. Jag är väldigt positiv av mig. Jag kan lätt vända en negativ sak till en positiv. Och jag tror det är det som gör mig till den jag är idag.
Gud vad skönt.
Mm.
Men du, det här gick ju hur bra som helst.
Ja, gud. Ja, det gick helt okej, tror jag.
Alltså, det är, nej, men
jag
det
känner mig så luddig. Du vet, nu när jag tänker tillbaka till allting jag pratat, jag vet inte ens hälften av vad jag sagt just nu.
Nej, men det, alltså, det känns tro så mig, jobbigt. Det är för varenda jävla gäst.
Ja.
Men du har varit skitgrym och det har varit fantastiskt att få sitta och prata med dig.
Ja, detsamma.
Nej, men och du har haft jättemycket kloka grejer att berätta om och säga. Och det känns som att man vet lite mer om dig nu, vilket vi alla har velat göra så länge.
Ja, jag hoppas det.
Så, ja, men så här, du får ta hand om dig så mycket nu. Och man hoppas ju på något sätt ändå att så här, man får se dig och Adde snart i tv-rutan.
Ja, det är nog bara vänta till sommaren så ploppar vi nog upp.
Det är så.
Ja, det är så.
Rör runt i tv-grytan. Och innan jag säger farväl till er andra kära lyssnare måste jag också säga att ni är så jäkla många som frågar om spellistan till podden. Och den heter, ni söker på Gabriella.bark på Spotify. Där finns den i sanningens namn med en jävla massa göttigheter. Så tack så mycket. Har du en YouTube-kanal?
Nej. Nej, det har jag inte.
Men vad vill din Instagram?
Ja.
Kolla in och följ.
Ja.
Och har du någonting mer du vill att man ska skriva?
Nej, men
in
det,
på?
Det är väl bra så.
Så väntar vi med spänning på er i rutan.
Ja, det får man göra.
Ja, och ta hand om dig så hörs vi och ses.
Samma.
Och till er andra, ha det så bra. Puss, hej.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.